Jag har två bibeltexter, Johannes evangeliet och Apostlagärningarna. Och den text som är föreslagen vid den första årgången på pingstdagen handlar om Babels torn, en berättelse som är bekant för en hel del av oss, men som handlar om att människorna i första Mosebok vid den första tiden ville bygga ett torn som sträckte sig ända upp till himlen. Men att Gud ser till så att olika språk, tungomål, skapas för att det som kallas för språkförbistring, att man fick svårare att kommunicera med varandra och att det här bygget misslyckades. Man kan se den här berättelsen som en text där språk, olika språk, är ett straff. Men jag besökte en kurs där det var en indisk teolog som var på besök som berättade att olika språk inte behöver vara ett straff utan tvärtom en välsignelse. Han kom från en indisk miljö där mångfald av olika kulturer och språk lever sida vid sida, medan vi i Sverige fortfarande är väldigt vana vid att det finns ett enda språk och en enda kultur. För den här indiska teologen påpekade att Gud inte straffade människorna utan välsignade dem med olika språk. För när vi har olika språk så måste vi lyssna. Vi måste anstränga oss för att förstå varandra. Det farliga är inte att vi har olika språk, utan när vi tror att vi talar ett och samma språk. Det är då risken för högmod uppstår. Det är då vi tror oss inte behöva lyssna. Det är då vi börjar bygga de här tornen som blir allt för höga. Och den som behärskar det här språket som är vårt, den har också makt att härska över oss alla. Det är därför det är så farligt när vi tror oss tala ett enda språk. Idag är det pingstdag, och ordet pingst kommer grekiska ordet pentekoste, som betyder 50 grekiska. Det är först 50 dagar efter påsk som lärjungarna kan formulera jordvänöversättade 5 dagar tidigare när de mötte en från den Jesus. Något som var helt oväntat för dem. Jag tror att många av oss har upplevt att människor som funnits i vår omgivning som hamnat i en konflikt gärna tappar perspektivet eller inte kan formulera sig vad det egentligen som har hänt, utan det är först efter ett tag som personerna kan beskriva en konflikt mer rättvist. Och att man då kanske har förstått att jag också kanske är en del av orsaken till den här konflikten. Det kan vara väldigt svårt att se i början när man har blivit osams med någon. Men det är först när det har gått en tid som vi kanske mer rättvist kan beskriva någon upplevelse som har varit väldigt omskakande för oss, till exempel i en konflikt. Och när de starka känslorna har lagt sig. Och någon har uttryckt att all reflektion förutsätter distans. Det är först när jag har kommit ifrån en bit det jag har upplevt som jag också kan formulera vad det är som har hänt. När jag är mitt uppe i det så har jag faktiskt svårt att ge en rättvis bild av vad det är som har hänt. Det tar tid att förstå en omskakande upplevelse. Och det här gällde ju också för lärjungarna. De här 50 dagarna behövde de innan de kunde börja formulera vad som hade hänt. Och då får de inte bara ett språk, utan de får många språk för att kunna beskriva uppståndelsen. För människor med olika ursprung och etnicitet som fanns i Jerusalem vid den här tiden. Gud välsignade lärjungarna, inte med ett enda språk, utan med många språk. Och den kraften som gjorde att de kunde formulera vad de hade varit med om, den kraften kallas för anden. Och den kraften är en del av Gud som också hjälper oss idag att formulera vad vi tror på. Jag vet att när jag under min tonårstid var med om läger som olika kyrkor arrangerade, så var jag väldigt upptagen av att Gud skulle finnas i det övernaturliga. Jag trodde att tecknet på Guds närvaro var att Gud skulle gestalta sig i att någon kom med någon slags övernaturlig händelse, eller att man talade i tungor eller profeterade. Men nu så känns det för mig viktigare att försöka hitta ord för det som är kärnan i min tro. För det som handlar om uppståndelsen. Och jag vet, det var någon som för ett antal år sedan ville att jag skulle förklara vad ordet frälsning betyder, så att han skulle kunna berätta om det för sina arbetskamrater. Och jag upplevde och tänkte när han frågade mig om det, att om jag ger dig en väldigt bra teologisk beskrivning vad frälsning är och du berättar det för dina arbetskamrater, kommer dina arbetskamrater att lyssna på dig? Därför att det är inte dina egna ord. Det är ju först när du själv har hittat orden för vad som är viktigt i din tro som också andra människor lyssnar på dig. Och jag tänker också att det är det som Paulus uttrycker i ett av sina brev, att jag talar hellre fem ord av vishet än tusentals ord av tungor. För att det är de här orden av vishet, det som kommer inifrån mig själv, som också människor lyssnar till. Och anden kompenserar inte mina bristande ord, utan anden uppmuntrar mig till att anstränga mig att hitta det här språket, de här orden som gör att människor vill lyssna på vad tro är och varför jag väljer att gå i en kyrka och varför uppståndelsen är viktig för mig.
Jag läste alldeles nyss: den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Att få vara med och förbereda en gudstjänst är en otrolig förmån. Jag tänkte på det som Göran sa alldeles nyss, det här med att få tid för reflektion, att det behövs distans för att hitta ord. För mig så är just den stunden att förbereda en gudstjänst oerhört betydelsefull för mig. Det har blivit väldigt klart när vi har pratat om just de här texterna. Jag tänker på den här bilden av anden, så tänker jag nog ofta så här, jo, men det är duva, lite så här utifrån perspektiv, lite diffust. Och jag tänker den här texten har nog drabbat mig på det sättet att ja, men den här bilden av vattnet, den här alltså strömmande, levande vatten som finns inom oss. Vi har fått en hjälpare. En kraft som finns i oss alla som tror. Och jag tänker ofta så här att jag är ganska bra på mycket. Jag tror mig mycket om mycket. Det här med att lyckas och vara duktig och sträva och göra själv. Jag vet inte om det är en koppling till Babels torn, att vara lite högmodig och tro att jag ska klara själv. För mig så blir den här texten väldigt tydlig att men Annika, kom ihåg, du har faktiskt en hjälpare där. Och det här vattnet som strömmar, jag tänker, kanske inte alla känner till Margareta Melin, men hon skriver just om den här inre källan som pålar stilla. Och det är en trygg bild tycker jag, och nog pålar den där inne. Men den här bilden som vi får här, utav en liksom ström av levande vatten ska flyta fram. Det är ju en otrolig kraft som finns där. Ja, det är en fantastisk gåva att ta vara på. Så jag känner mig nog ganska törstig när Jesus säger det här, ni som är... Så kom till mig, ni som är törstiga. Kom till mig och drick. Ja, jag blir sugen på det där.
Du kan ju berätta lite, Annika, vem du är medlem här i kyrkan, men vad är din profession?
Vad gör jag egentligen?
Ja.
Utan att gå in i alla detaljer där, men jag kan säga i mitt yrkesverksamma liv så har jag sedan nästan 15 år tillbaka jobbat som chef i olika roller, ledare.
Och hur ser du på ditt ledarskap och hur ser du på ledarskap, vad är viktigt när det gäller det?
Ja, för mig så är ledarskap, det handlar ju om att leda människor, och då är man ju på väg någonstans, så det är klart att jobba tillsammans och ha ett tydligt mål, det är en viktig del i hela, men jag vet med mig att jag har ett ledarskap som är väldigt involverande. Jag förväntar mig att människor runt omkring är med och bidrar och vill vara med. Mm.
Men hur om du då som ledare jobbar med en grupp som du gör i vardagslag, vad är det som du gör då för att få igång ett samspel? Vad är viktigt i gruppprocess?
Ja, det som har blivit tydligt för mig på senare år, det är just det här att ta vara på olikheter. Det är lätt att ha en bild själv som chef och ledare att så här ska det vara. Och jag inser att alltså en grupp som... Vi är ju olika som människor, och någonstans så finns det väl teorier som också talar om att ju mer olika vi är en grupp, desto bättre. Om vi hittar liksom dynamiken och samarbeta, 1 + 1 = 3, desto bättre kan vi lyckas med olika uppgifter. Har vi en samling med människor som tänker och tycker likadant, då är det lätt att man hamnar en enkel spår iväg. Mm. Så just det här med att förstå olikheter, och det där är ju liksom både en otrolig gåva att ha olikheter, men det är också en otrolig utmaning att faktiskt förstå varandra. Jag tror det är oerhört viktigt att lära känna varandra, men också lyssna på varandra för att faktiskt förstå vad den ena eller den andra menar.
Så kan man, om man går tillbaka till den här 50 dagar efter påsken, när lärjungarna får anden som en gåva, så är det är viktigt att de talar olika språk. Det skapar energi för lärjungarna.
Ja, det är ju själva gruppdynamiken, tänker jag. Mm. Och det leder ju också till det här med tid. Den här bristvaran som jag tror att många av oss upplever, att faktiskt ta tid och prata med varandra. Mm. Tid för reflektion tillsammans i en grupp.
Det finns, jag tänker, när vi försöker formulera i en kyrka till exempel vad som är viktigt för oss, vad man tycker om musik eller hur gudstjänsten ska vara eller vad det ska vara för typ av verksamhet, så har min erfarenhet varit att det är ganska svårt att ha ett helhetsperspektiv. Det är ganska lätt att utgå ifrån att min egen smak vad gäller inriktning och gudstjänstutformning, att det är den smaken har alla andra. Att det är svårt att förstå att andra tycker annorlunda därför att vi inte har tid att prata med varandra. Hur ska man kunna bejaka det här med olikhet och inte bara se det som någonting som är onödigt, eller att jag inte förstår att andra tycker annorlunda? Hur skapar du det i din gruppprocess, den förståelsen för olikheten?
Ja, dels så tror jag det handlar om var varje individ, hur mogen man är och liksom känner sig själv och känner andra. Jag har ju valt att jobba med, det finns ju olika tester man kan göra för att faktiskt få insikt själv om att ja, men så här tycker jag, men också förstå hur någon annan fungerar. Och där i så bygger det ju på att faktiskt, som jag sa, lära känna varandra, men också att faktiskt öppna upp för varandra. Det handlar ju om att skapa en trygghet i en grupp också, och våga visa, ja men det här är mina styrkor, det här är mina svagheter. Men grunden i det här är ju återigen kommunikation och lyssna på varandra, och nyfikenhet, tror jag. Mm. Ja, men när du säger så här, vad menar du då? Jaha, jag kan få en idé, och så kan vi bygga vidare på det.
Mm. Så att själva förutsättningen för att att komma vidare, det är att man accepterar att andra tänker annorlunda, och sen så hittar någon slags kompromiss.
Mm, så tänker jag.
Känner du att du får energi när det uppstår det här? Att man inser att man tycker olika? Och att det är där du som ledare vill hjälpa dem att komma vidare sen?
Jag tänker det intressanta med grupper, det finns ju olika teorier, men grupper, säger man, går ju igenom samma utveckling som vi människor, från att vara barn till att vara tonår till att liksom hitta ett moget vuxet. Och jag tänker att det här med energi, jo men nog ger det energi när man börjar få en dialog. Men det första stadiet handlar ju väldigt mycket om trygghet som barn. Utmaningen är att komma till den här tonårsperioden. Nu har jag en 11-åring där hemma, jag ser ju liksom det här påbörjas. Att vikten med att faktiskt ta sig igenom en sån fas när det blir konflikt och så vidare, att det är det som skapar tillit. Mm. Det tror jag är en viktig del. Så att energi, ja, men det handlar om också att ha modet där att faktiskt gå in i.
Men vad händer efter tonårstiden då?
Ja, någonstans i den här tillheten så pratar man ju i de här teorierna koppling till arbetsliv. Det är att man hittar en samvaro, ett samspel där vi faktiskt kan leva med varandra och bli produktiva och skapa resultat. Mm. Det är inte så mycket konflikter längre, utan att vi jobbar bra tillsammans.
Och hur lång tid har det tagit, tycker du, innan någon? Vad är det för tidsaspekter som du har när du jobbar med en grupp och komma förbi tonårstiden? Och...
Ja, ju fortare man kommer dit, ju fortare kommer man ut i till nästa stadium. Så där handlar det väldigt mycket om att ha modet att ta konflikter. Mm. Så det är lite grann vad gruppen, alltså det är ju vad hela gruppen mäktar med. Så om det går på ett halvår eller om det tar längre tid. Ja,
så att uppmuntra till konflikter är någonting som vi som församling behöver träna på?
Det är ju
på.
Lite läskigt. Mm. Men jag tror att det, konflikter är, främjar faktiskt att komma vidare.
Jag tänker Paulus, han skriver till den kristna församlingen i Galatien, eller en del av dagens Turkiet. Och där skriver Paulus så här: andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det intressanta är att han skriver det i ett brev där han själv är väldigt arg på de som bor i Galatien, de kristna. För att de har lämnat den tro som han ville förmedla till dem. Så att han skäller ut dem under 4 kapitel. Och sen så talar han om att det är viktigt med de här frukterna. Vad tänker du om...
Ja, jag tänkte först när jag läste bara den här uttryckt ur sitt sammanhang, så tänker jag att ja, men det låter ju jättebra här, kärlek och glädje och frid och tålamod och vänlighet och så. Jag tänker i kontrast när vi pratar om det här och faktiskt gå in i, om vi säger en konflikt eller säga vad man tycker och så vidare, så blir det här väldigt, vart det är innan vi börjar prata om det vidare, väldigt så där
nedtryckt
och liksom, ja, jag ska inte stöta mig med någon eller... Å andra sidan så kan man ju titta på, jag menar, kärlek. Jo, men kärlek är ju faktiskt att vara rak mot en person, att ge feedback, att säga vad man tycker på ett kärleksfullt sätt. Mm. Så att... Det finns så, ju både och i det, men min första reflektion, det var ju att man lägger sig ganska slätt här.
Så att man kanske inte ska använda ordet konflikt alltid, utan mer tydlighet, att det är någonting som eftersträvas. Och då kan man, jag tänker på ordet frid där, som egentligen är ordet fred. Mm. Fred handlar ju inte om att allt är bara lugnt, utan det handlar om att två olika parter får kompromissa med varandra. Mm. Och att det här kompromissandet är en viktig del av att vara, leva i gemenskap. Mm. Och jag tycker om att Paulus använder bilden av frukt. För frukt är inte någonting som man bara kan skapa på en gång, utan det handlar om ett långsamt växande. Och det hör ihop med vattnet som du talade om. Det behöver hela tiden mera vatten. Och frågan är mer om vi låter det här vattnet få göra så att vi växer. Sen så ser man inte knappt att det växer, men det gör det ändå om man låter det få näring. Ska vi stanna här så länge så tar vi lite mer musik. Vi har talat om anden som en kraft som hjälper oss att kunna möta andra människor, och att den kraften hjälper oss att växa så att en frukt kan få komma fram. Och den hjälper oss också att få ett språk, och att språket är väldigt viktigt, för att det är då vi kan formulera vad vi tycker och känner, och också lyssna in tillsammans med andra vad de tycker och känner. Och sen så får vi hitta en kompromiss och mötas där. Och där behöver vi också ha ett språk för att kunna uttrycka det som är kompromissen, det som står för frid och fred. Och jag har fått lära mig att en vecka innan Berlinmuren föll så hölls en stor demonstration i Berlin. Och då höll man i protest mot att kommunistdiktaturen fortfarande styrde över så många människor i Östtyskland. Och då hade man gjort en stor banderoll där det stod: vi har återfunnit språket. Vi har återfunnit språket. Och när de hade hittat språket som gjorde att man inte ville leva under diktatur längre, så tog det bara 7 dagar innan muren föll. Amen.